Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dags för en ny MotoGP-podd. Off-season MotoGP-podd. Fast vi har lite att ta tag i innan vi kan stänga den här säsongen. Idag med Andreas Mårtensson, med Tobias Lajon och med Sandy Berlin. Välkommen.
Ja, tjena. Det var kul. Jag var ju här för ett par poddar sen. Och det är roligt att vara med i den podden. Den är klockren. Jag brukar lyssna på den här när jag har långresor. Gärna såna 20 minuter åt ena hållet och sen 20 minuter åt andra hållet. Och ert innehåll är intressant. Jag hoppas att jag tillför någonting. Och det inte bara är svammel.
Men du sa att det är långresor 20 minuter. Är det med restriktionerna nu? Vet?
Nej, men
att
det
är långt borta då.
Det är när man ska på jobb. Vi ser man sticker här ner mot Nynäshamn och ska koppla någonting. Eller åka bort till Hägersten och sen ska man ju tillbaka samma väg. Det bästa med de här apparna är att de kommer ihåg var man var. Så att den börjar ju spela upp där man slutade när man hoppar i bilen. Men det här är bra tips ifall ni inte hinner lyssna på podden eller gör det hemma. Gör det när ni sitter i bilen.
Hur är läget, Tobbe?
Det är bra tycker jag. Jag tycker att det har varit skönt med ett par lediga helger. Blandat med abstinens och ja, just de här tiderna med restriktioner känns extra mörkt. Kul att ses och snacka motorsport igen tycker jag.
2 timmar förberedelse innan vi kommer igång, precis som vanligt.
Ja, ungefär.
Det är högt och lågt.
Ja.
Ja. Fullmatat program idag, va? Är det inte så?
Jo, idag är det mycket att ta tag i. Framförallt senaste dagarnas stora nyheter med Marc Márquez och hans tredje operation. Och sen har vi ju en del att ta tag i efter säsongen som blev otroligt jämn. Många spännande race, oväntade händelser som vanligt. Och där har vi inte mindre än 7 kategorier att gå igenom. Det känns bra.
Där vi ska utse en var, så ska vi utse helt enkelt årets olika höjdpunkter.
Tror du vi kan snacka ihop oss, Andy?
Ja, men jag tror det kommer bli kul. Det kommer bli högt och lågt där också. Vi kommer nog inte tycka samma heller, så att det är bra. Det jag är lite nyfiken på, det får vi faktiskt skicka över till Andreas. Marc Márquez, vad har egentligen hänt med honom i det här skadeläget?
Ja, ska jag dra den då, tänkte ni?
Jag tycker du drar den där, för du brukar vara duktig på att kolla upp detaljer. Det roliga med det här jobbet är att man får på något vis grotta in sig i olika ämnen. Och vi har väl kallat varandra doktorer och allt möjligt här i...
Ja, men vi brukar ju vara det. Vi är meteorologer, vi är doktorer, vi är asfalterare.
Proffstycker. Asfalteraren har ju varit det sant. Men, man har ju, men det är ju det som är roligt, för det är rätt mycket som händer under en säsong som man måste ta tag i. Och skador har vi alla drabbats av.
Ja, men vi ska också komma ihåg att den som håller på med sociala medier här, det är ju Andreas, det är 99%. Så att, du har ju koll på alla Twitterflöden och vad allt skriver och folk twittrar och ja, alla inlägg. Så att...
Ja, jo, men lite. Men jag försökte för er som har missat det här. Jag tror inte att någon som är MotoGP-intresserad har missat att Marc Márquez har varit borta hela säsongen och att det berodde på skadan som han ådrog sig i första racet. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta det från början den här gången. Så är inte det intressant så får ni scrolla framåt eller så får ni lyssna på detta helt enkelt. Och som sagt, jag är ingen doktor, men jag har läst mig, det jag nu kommer säga, det är mestadels det jag har läst mig till. Olika spanska, italienska sidor som man har försökt översätta till godtycklig engelska och även svenska sidor om just de här brotten.
Sen tycker jag vi får koppla tillbaka lite grann till våra spekulationer och reaktioner också. Både i realtid då när det, själva olyckan hände, men även som vi har snackat om i tidigare poddar. Så det kommer väl att tangera olika händelser under året.
Det kommer väl göra. Men ska vi ta liksom vad som har hänt? Jo, vad har hänt? Första racet för säsongen gick den 19 juli. Det gick i Jerez. Marquez vurpade med 4 varv kvar. Han fick bakhjulet, eller om det var framhjulet. Nu har jag glömt det faktiskt.
Jag tror faktiskt att det var framhjulet.
Som tog över överarmen, och överarmen gick av. Det skedde alltså den 19 juli, en söndag. På tisdagen veckan efter, den 21 juli, då opererades han första gången. Då sattes det in en platta. Det gjordes av Dr. Mir i Barcelona. Och av det man kan ha sett på Marquez från första operationen, det var att han inte hade speciellt ont. Utan han tog sig vidare hem först till Cervera dagen efter. Provade ett skinnställ, provade hojen, som han har en hoj i garaget. Provade den, det kändes okej. Sen flög han ner till Jerez igen och hoppade över fredagen, körde lördagen, och då körde han 18 varv under FP3, han körde 11 varv under FP4, han körde 1 varv under Q1, det vill säga att han körde 30 varv på lördagen. Han kände att någonting inte var bra, la ner resten av körningen, alltså han körde bara ut på kvalet och sen körde han in igen, och sen struntade han i resten. Hem igen, tränar i någon vecka till. Måndagen den 3 augusti, det vill säga då 9 dagar efter han hade kört motorcykel på Jerez och 13 dagar efter första operationen. Då skulle han öppna ett stort fönsterparti hemma och då rök armen igen. Den här titanplattan höll inte. Om den gick av eller böjdes kraftigt, det har inte riktigt framkommit, men den höll inte för belastningarna helt enkelt. Ny operation, operation nummer 2. Det var alltså den 3 augusti. Sen dess har det varit lite oklart vad som har hänt. Vi har väl fått rapporter om att det inte läker som det ska. Tiden gick, han ville köra sista racen, kom inte till start sista racen. Och nu då i torsdags, den 3 december, då blev det offentliggjort att han har gjort en till operation. Den operationen gjorde han i Madrid, det vill säga inte hos Dr. Mir i Barcelona. Utan i Madrid istället. Och då hade han drabbats av att benet inte läker ihop. Och då kallas det då för pseudoartros. På något sätt att benet inte läker ihop, utan det blir någon annan typ av massa som gör att det inte läker. Och då fick han ta en bentransplantation från höften för att hjälpa till den här skadan då, att försöka att läka ordentligt. Och sen under gårdagen, eller om det var i förrgår, så under den här operationen så tog de alltså prover på om det var någon infektion som gjorde att det inte hade läkt. Och då fick de svar på att det var så. Den infektion i det här benet då som har gjort att det inte har kunnat läka. Och tydligen är det väldigt svårt att ta reda på om man inte är inne och gräver i det. Och därför har det kommit lite kritik nu i slutet på att inte operationen gjorde tidigare. För att är det en infektion, då kommer det inte läka. Men det visste de helt enkelt inte. Så nu är han kvar på sjukhus fortfarande. Och nu är det antibiotika. Först intravenöst ett par dagar. Sen kan man då ta det i tablettform eller liknande genom munnen. Försöka bli av med den här och sen försöka komma tillbaka.
Mastigt, det är jobbigt ens höra det här.
Det låter inte alls bra det här. Vad hade det varit för fel på det vanliga hedliga gipset efter första vurpan och avhållsamhet i 3 månader?
Ja, precis. Hade han inte, alltså första operationen skedde den 21 juli. Hade han inte gjort någonting efter det, utan låtit tiden gå, inte haft en tanke på att köra motorcykel, inte haft en tanke på att vara i gymmet, utan bara låtit det vara, då är nog chansen att det hade läkt ordentligt också. För nu har de varit inne en gång efter det, som då kan ha gjort att den här infektionen har uppstått. Och då hade det tagit, vad läkarna tror, ungefär 8 veckor. Sen hade han varit helt okej. Tar man 8 veckor fram från den 21 augusti. Då landar man alltså till Misano-racet. Då var det 7 veckor.
Men du tar från 21 juli.
Första operationen. Tar man 8 veckor där, eller rättare sagt 7 veckor och 3 dagar, då kommer vi till första Misano-racet. Och det hade gjort att han hade missat det racet som han kraschade i. Han hade missat andra Jerez-racet. Och sedan hade han missat de tre, det sjoket med Bruno, Rebering. Men sen hade han varit tillbaka, det vill säga till 6:e racet. Om det nu hade gått som planerat, och vad man kan tyda av detta är att hade han inte gjort ett jota innan dess, då hade det nog läkt också. För han hade inte speciellt ont. För då hade han inte gått så där ledigt med händerna som han gjorde. Kommer du ihåg när vi såg när han kom in i depån bara alltså 2 dagar efter operationen?
Han bar sin väska, eller drog den i alla fall bakom sig där.
Och han hade tanke på att göra comeback. Hade han haft ont där så hade han inte gjort det. Men förare som man är, eller var, så vet jag ungefär hur han, eller kan tänka mig hur han tänker att man ska försöka sig på ändå. Och det blev ju hans fall. Kanske inte bara körningen, utan körningen tillsammans med all den här träningen för att vara fit för Bruno.
Hur mycket pressade han av Honda och sina sponsorer att göra den här comebacken? Jag menar, han har ju ingenting att bevisa, Mark Marquez.
Nej, jag tror inte det hänger på det. Och det har jag sagt flera gånger i den här podden. Jag har sagt det i tv-sändningen att de som säger, och jag vet att det är många som säger, att han skulle gett fasen i att göra den här comebacken och det är Marquez fel och det är sådär. Jag håller inte med om det. Alla vi har varit förare här inne. Och vi känner många som har varit förare. Och vi känner många som har brutit saker. Och vi har läst dem i flera decennium om skador. Då säger läkarna så här. Benet kommer hålla ihop med den här plattan. Det enda som begränsar dig är din smärta. Hur många gånger har vi inte hört det?
Och det hade han bevisligen inte tillräckligt mycket för att låta bli att köra.
Exakt.
Vi har hört det många gånger.
Och nu har du börjat då framkomma ännu mer kritik här mot Dr. Mir. Och vad jag har hört från den första operationen, jag har pratat med några journalister, jag har läst mig till vissa andra saker, det är att den här plattan de satt i först, den var alldeles för massiv. Alltså alldeles, det var för många skruvar, det var för
styvt. Eller?
För styvt, ja, helt enkelt. Och det kan ha bidragit till att den gick sönder från början. Och sen har man också framkommit av olika uttalanden att han har inte fått tillräckliga rekommendationer att inte köra.
Nej. Jag skulle vilja ha ett inlägg här, för att det vi hade ju ett långt inspel från Älg i en av våra sändningar, en av våra helger där som vi satt och pratade här.
Ja, även i podden.
Ja, just det, stämmer. Och Älg är ju gammal Formel 1-expert och har gjort det här armbrottet själv vid 2 tillfällen till och med. Men just den här han hörde av sig faktiskt igen här inför bara i veckan som gick. Då när den här operationen blev aktuell, den tredje. Och då hade han dragit sig till minnes det här att det som han absolut inte fick göra i träningsväg under den här perioden när armen läkte, det var cykling. Man sträcker ut armarna, håller i styret. Belastningen blir ju inte... Det blir ju inte rakt ner mot marken, utan det blir ju någon slags vinkel i det här. Det slår, det skakar och ja, där sitter ju överarmen då i vad det nu är för vinkel mot underlaget. 45 grader eller vad det är, något liknande. Och det var absolut förbjudet. Nu var det här länge sedan, men det var ju... Det är många andra likheter också i det här förloppet. Liksom. Hans läkte inte heller ihop som det skulle med något av tillfällena. Gick också en hel vår, en hel sommar, en hel höst innan man såg att det var tokigt och att man fick också gå in och lägga det till rätta med och transplantera material från höften. Så att, ja, lång läketid.
Ja, och nästa fråga då, kommer han bli återställd? Kommer han kunna vara med och inleda säsongen 2021? Eller har han förbrukat redan inledningen där i och med den här sena operationen?
Ja, vi får återkomma till det. Vi har lite till att ta upp här, känner jag. Vad är det då han har drabbats av? Jo, det är ju att det inte läker ihop. Då har jag googlat runt på olika medicinska sajer. Jag känner mig som en...
1177,
ja,
Doktor Mårtensson.
Lite så, lite så. Atrofisk pseudoartros. Kan det heta så? Du som är svensk lärare.
Pseudo då? Pseudo,
pseudo, ja.
Ja, ja, ja.
Då står det så här. Här är förutsättningarna för läkning dåliga med försämrad blodförsörjning och med dålig stabilitet. Frakturändarna atrofierar. För att möjliggöra läkning krävs ofta både ökad stabilisering och läkningsstimulerande bentransplantationer. Så man har helt enkelt fått ta bort det andra som ville läka ihop, som inte lyckades läka ihop för att det var en infektion. Slipa av det här och sen i med ny bentrans... Kallar man det ben... Ben,
ja, jag vet inte. Nej, det kan inte jag faktiskt. Men någon, något material därifrån,
ja,
ben,
från höften.
Från höften, ja. Och det tar man ju, det vet jag, det tar man ju från höften för att det är bättre cirkulation runt där. Så att ja, det är redan förberett. Benet är bättre förberett för blodcirkulationen och snabba på läkningen.
Och sen en ny platta igen då, för tredje gången. För att stabilisera detta så bra som möjligt. Och då står det där, orsaker till misslyckad läkning. Ja, dålig blodförsörjning, instabilitet, men också då infektion. Kontamination av skadan eller iotrigent underbehandlingen. Viktig orsak till försämrad läkning.
Mm, kontamination är något slags att det har blivit skit i...
Och det har han har ju utsatts för två operationer. Mm. Men jag läste också någonting om doktor Villamor. Han uttalade sig i spansk media, en spansk tidning. Och där sa han också att om det är infekterat så finns det en annan möjlighet att göra i så fall en fjärde operation. Och det är att ta bort den här plattan helt och göra en yttre fixation av den här skadan. Det vill säga skruvar på utsidan av överarmen.
Och det har man ju sett i andra typer av... Ja, frakturer, ben. Folk som har gått med utanför benet eller nacken har stabiliserats med såna här stora ställningar. Mm. Ja,
Hoffmanställning.
Ja, just det.
Om det nu inte skulle lyckas det här för tredje gången då, men
det här med pseudoartros, jag bara det där artros är jag ju väl bekant med, för jag har ju en sjukdom i en led, och där bryts ju, där är det ju liksom kroppen bryter ju själv ner materialet på något vis. Och det är väl det man jämför med i den här. Det blir inte att benändarna möts och läker ihop, utan de på något vis det bara, ja, luxuerar det. Ja. Alltså att det blir bara en massa utav det istället.
Och det här med blodcirkulationen, det känner vi igen från båtbensbrott. Ja. Det är ju det som är sånt problematiskt med båtbenet, just att det inte är något blodflöde runt det. Så att det är väl i princip 3 månader med gips upp till armbågen eller förbi armbågen,
ja, ja,
för en vanlig dödlig. De här figurerna, de får ju grejerna hopsvetsade så de kan köra.
Och jag brutit benet ovanför fotleden en gång, och det var ju 10 eller 12 veckor gips. Just som du säger, med för att det ligger långt bort ifrån mm, ja, med blodcirkulation.
Tar man här vad pseudoartros är för någonting, så står det: när en fraktur inte lyckas läka upp så pseudoartros. En pseudoartros är en fibrös förbindelse mellan de båda frakturändarna. Ibland utvecklas till och med en fibrös ledkapsel med ledvätska inuti. Man får en extra led på extremiteten.
Det är inte att föredra på överarmen, låter det som.
Det är inte att föredra. Någonting som är positivt är ju att den inte sitter i någon led. Den sitter inte i axelleden, den sitter inte i armbågsleden, den sitter mitt på. En annan sak som är positiv är ju just det med nerven. Den är det ju inget snack om, och vad vi förstår så är den inte påverkad.
Nej. Men där vet jag av egen erfarenhet med andra operationer och skador, att det här med, det kan påverkas vid den tredje eller vid den fjärde operationen, beroende på. Det är inte garanterat att man klarar sig utan påföljder med, eller problem efter sådana operationer.
Nej. Och vad säger då den här doktorn som uttalar sig då i spansk media, som är traumatolog på IQ Extra Advanced Medicine Clinic och rådgivare för FIM? Så det verkar som att han vet vad han pratar om. Jo, men han säger att ungefär 12 veckor, cirka. Sen kan man börja och avancera med träningen.
Och det betyder... Tolkar man det här för en lekman då är det 12 veckor. Jag skulle ju tro, du var inne på det där, när Marcus tillbaka, Sandy, då tänker jag spontant att har man nu gått hela våren, eller förlåt, hela sommaren, hösten, och gör det här för tredje gången. Nu borde han vara försiktig, tänker jag.
Ja, han borde ju inte träna hysteriskt med vikter och sådär förrän det börjar leka ihop i alla fall.
Nej, inte arm, men å andra sidan han har ju övriga kroppen kan han ju träna.
Ja, absolut.
Det är ju bara armen egentligen, så att han kan ändå hålla sig i hyfsad god form. 12 veckor, om det nog inte blir några komplikationer. Och det har ju redan blivit den här med infektionen. Sen om det påverkar läkningstiden, det borde göra det. Men osäkert. Och 28 mars alltså så har vi premiären. Det är ju lite mindre än 4 månader nu då. Cirka, vad kan det vara? Nu vet jag inte exakt på veckan. Men det...
Ja, men det låter det ju som att det är 10... Ja, men...
Det känns ju som testerna på Sepang, så kommer man ju inte kunna.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Vi ska nog vara glada om vi ser honom i början av säsongen. Det är nog en, och det är ju alldeles för tidigt att säga nu. Han gjorde operationen i torsdags, idag är det söndag, så att vi vet ju inte. Det kommer de ju inte att veta förrän om kanske 2 månader framåt. Hur läkningen, hur snabbt den går. Och när han kan börja att träna ordentligt.
Definitivt är den här kraschen som nu skedde. Det är ju en sån här krasch som ändå har satt ett stort avtryck i mästerskapet. Det sätter ett stort avtryck på Marcus för närvarande. Och som du säger, det är högst osäkert fortfarande vad det här tar vägen nu.
Ja, men att det är en... Det lär inte vara... Om det nu är som det sägs, så lär det inte vara en karriärändande krasch. Utan han kommer komma tillbaka. Det kommer bli... som innan, efteråt, när han väl är igenom det här. Det är bara att det tar lång tid för det att läka. Sen om han kommer vara densamma som förare eller inte, det får vi ju låta vara osagt, för det vet vi inte än. Om han kommer kunna pressa gränserna, att han kommer vara så orädd som han har varit innan, det vet vi inte än. Det är sånt vi får, men hans arm är, den kommer bli bra förr eller senare. Men jag vill återgå lite till ändå vad jag tror kommer bli en snackis efter det här. Och det är just det här med doktor Mir och det här sjukhuset då i Barcelona. Som han alltid har anlitat innan. Båda för sina axeloperationer förra året. Förra vintern gjorde han en axeloperation. Året innan det gjorde han en axeloperation. Och alla skador innan så har det varit doktor Mir som gäller.
Ja, det är ju inte bara han som anlitar doktor Xavier Mir. Det är ju nästan hela MotoGP-depån.
Ja, det är ju det. Och direkt efter... det här brottet på Jerez så flög han tillsammans med doktor Mir eller Xavier Mir till hans sjukhus, till hans klinik, opererade överarmen. Varav det sägs nu då att det kanske var lite för rigoröst.
Att man inte ens konsulterade någon annan?
Det verkar inte riktigt vara så. Och då, jag tror att han Mir... Doktor Mir, han har nog en ganska limiterad erfarenhet av just såna här benbrott. Överarmsbrott. Hade det varit nyckelben eller någonting annat, då hade han haft väldigt god kunskap om hur man kan göra. Men, som sagt, vi får låta det vara osagt om det var för mycket eller inte. Det vet vi inte riktigt än. Men i vilket fall, han blev opererad där. Sen gick det upp igen och det tror jag var en... Jag tror att det var en chock för Marcus, faktiskt. Att... Han öppnade här efter att ha tränat hårt visserligen, kört MotoGP, har ju 30 varv som vi precis har gått igenom. Men han öppnar det här skjutpartiet och sen så ger sig armen. För jag är helt övertygad om att han har fått direktiv om att benet, det sitter ihop. Punkt slut. Det är din smärta som sätter gränsen. Och om du får de direktiven som förare. Du får också direktiv som säger så här. Slår du upp det här på samma sätt igen, då är det inte bra. Då är det jättedåligt. Men... risken att man gör det, den är ganska låg. Att du slår upp ett ben, en armskada på det sättet.
I alla fall under konvalescensen. Då tänker man ju då, det är klart, nu körde han ju hoj där. Det hade väl... Ja,
den risken som förare, det är ju samma sak med nyckelben. Vi skruvar ihop nyckelbenet så du kan köra, men slår du upp nyckelbenet igen nu, det är inte bra. För då sticker plattan upp i skinnet och det är dåligt. Men den risken som förare är man beredd att ta. Men hade det kommit fram redan då att nej, men plattan kan ryka om du gör på detta sättet, då tror inte han hade kört. Jag tror inte den informationen, jag är övertygad om att den informationen inte har kommit fram till Marcus och hans team runt omkring honom.
Sen brukar det ju också vara det här att man ska använda så mycket som möjligt, som du säger, både med träning här och i vardagslag? För det här, när det väl gick av så låter det ju ändå som att det var en vardagsuppgift
ja.
För honom.
Men just när det gäller överarmen så har ju alla blivit varse om att du kan inte pusha det så hårt som du kan göra med andra typer av benbrott. För du har bara ett ben. Du har bara en överarm. Du har inte två handleder till exempel.
Mm, det där låter jäkla märkligt. Jag vet också att Dr. Kost hade gjort någon inlägg i den här debatten här i veckan. Så har haft synpunkter just på det här som de gjorde med Marcus. Jag har läst igenom det som hastigast bara, men han var väl inte helt nöjd med den lösningen. Han hade inte gjort på samma sätt.
Nej, han hade, som han sa där, så hade han ju gjort med en pinne istället. Och det fick jag också förklarat för mig nu i dagarna, att har man väl börjat med metoden att ha en platta, då kan du inte gå över till att använda pinne nästa gång. För då har du redan på något sätt gjort någonting med blodcirkulationen i det här benet. Så då är inte det något alternativ egentligen.
Nej. Och sen ska vi komma ihåg, Kosta snackade faktiskt om det redan efter sommaren där, ganska tidigt.
Ja, det gjorde han. Sen om det är rätt eller fel, det vet jag inte. Det enda jag har hört är att den var alldeles för stabil, den här lagningen med de här 11 skruvarna eller vad det var för någonting, och den plattan. Andra operationen sen, då ska vi komma ihåg att då blev det lite tidsbrist där. För att han ville komma tillbaka till veckan efter, då var det Bruno. Detta skedde alltså måndag den 3 augusti. Och den gick sönder, då är det ju ilfart till Barcelona, opererades bara på någon timme. Då hann de nog inte med liksom att, vad är det som har hänt? Varför har det hänt? Hur ska vi gå vidare? Utan det var nog snabba beslut där. Men sen efter den operationen, det var då det började sippra ut lite sådär. Var det verkligen bra av Dr. Mir att göra på det här sättet? Var direktiven rätt? Och hur skulle vi egentligen gått vidare? Och där tror jag att sista ordet inte är sagt. Jag tror att det kommer bli ett rättsligt efterspel på det här.
Så är det.
Jag tror det. För att hade han, jag är helt övertygad om att han har fått andra direktiv. Han har inte fått det här. Ja, men kör du mot GP-hoj så av vibrationerna så kan ditt ben gå av igen. Han har inte fått de direktiven. Jag är övertygad om det. Däremot om man kraschar igen eller gör olika saker, får olika typer av slag eller trauman på samma ställe, då är det en annan sak. Men det fick han inte här. Utan han tränade hårt och det gick sönder. Därför valde han också att åka till ett annat sjukhus med andra specialister den här gången.
Fortsättningen följer. Vi lär ju få veta vart tiden lider faktiskt.
Och då undrar man så här, hur ställer sig Honda till det här? Är de nöjda? Hur ställer sig Team Marcus runt det här? Är de nöjda med detta? Det är klart att ingen är nöjd med det här. Nej. Alltså Marcus precis skrivit på ett nytt 4-årskontrakt värt ryktningsvis då 250 miljoner kronor per år. Det vill säga 1 miljard kronor.
Nej, jag har inte mycket att tillägga här, men jag är precis som du säger här, en läkare i det här läget borde ju inhämta information från flera håll innan han gör någonting, om det är någon slags osäkerhet i det här operationsförfarandet, eller om du säger att det skulle saknas erfarenhet kring den här typen av frakturer. Det kan man ju tycka.
Det har säkert gjort också. Det är klart att man inte bara gör det på en höft. Men resultatet till slut har inte blivit bra. Det har ju blivit långt ifrån bra. Och dessutom då fått in en infektion som har gjort att det inte har läkt ihop. Och nu krävt en tredje operation. Och till och med nästa säsong i farozonen.
Ja, det kan slå tillbaka illa, det där med att man ville tillbaka för fort i slutändan helt enkelt.
Men återigen, jag vill inte vända på det sådär att man vill tillbaka för fort, utan jag vill vända på det att han har inte fått tillräckligt tydliga besked att han inte ska köra. Och jag tycker inte man kan lasta en förare för det heller. Alltså, för att en förare kan inte vara expert på medicin och läkning och elektronik på hojen och däck och däcktryck och alltså man måste lyssna på de olika specifika områdena som finns runt en förare, och det visar också hur komplext det är att vara MotoGP-förare idag.
Däremot blir de ju experter på sin egen kropp. Det är ju många som,
och därför var det ju dumt för Marcus att han inte hade ondare.
Ja, i det här läget.
För hade han haft ondare så hade han också kunnat det här går inte.
För jag snedseglar iväg lite grann och backar bandet till när filmen var svartvit fortfarande.
Självklart.
Första gången jag hörde talas om en sån här blixtreparation, det var faktiskt Jacques Conny på Anderstorp. Det var 88 eller 89. Jag körde själv wildcard då. Och då bröt han nyckelbenet på fredagen eller lördagen och flögs hem till Schweiz och svetsade de ihop nyckelbenet. Och det var ju rätt, han körde och kom rätt bra för mig racer, så här typ 5, 6, 7 eller något sånt. Självklart inte, kan jag ju meddela också. Men nästa gång som jag uppmärksammade, det var ju faktiskt Lorenzos krasch på Assen. När han försvann iväg, förmodligen till Dr. Mir i Barcelona. Och de skruvade ihop nyckelbenen och var tillbaka på söndagen. Och också gjorde ett bra resultat med tanke på skadan och den smärtan han hade. Det känns som efter det där så ska alla repareras med blixtsnabba lösningar med titanplattor och skruvar och grejer. Utan, var det inte lite en vändpunkt där Lorenzo-grejen?
Jo, jag tycker nog också att det var så. Ja, vi hade ju någon, jag vet inte om det låg före eller efter i tid, men Edwards gjorde ju en sån där grej i Barcelona också. Om det sen var att han var tillbaka i sadeln helgen efter eller hur det var. Men också nyckelbenet var det då. Men jag blev också skeptisk till de här benen som man vet är långvariga, båtben till exempel, eller jag drog exemplet här nu med underbensbrott eller de här, det är ändå stora eller, ja, just som kräver sin tid. Här har man ju inte tagit hänsyn till någon tid för Marcus del i första försöket.
Och båtbenet, var inte Sarko som körde med brutet båtben redan helgen efter?
Jo, men även Crutchlow i år.
Crutchlow också i år.
I år. Han bröt
två stycken i år har vi.
På warm-upen nu.
Ja.
Och man har faktiskt ändrat en regel. För det är nästa sak. Ska vi lämna Marcus där, vad som har hänt? Och
ja, men vi kan väl fortsätta.
Vi ska fortsätta med just Marcus där. Men det man har ändrat ifrån just Lorenzo-grejen, det är att du får inte köra hoj om du har varit nedsövd. Och det får du inte göra på 2 dygn efteråt. Så idag så skulle inte Lorenzo kunna göra den här operationen och flyga tillbaka.
För det hände den på torsdagen och han körde på lördagen. Körde det var Assen var det.
Det var Assen då, det var inte söndags.
Men var han sövd när de gjorde det här jobbet? Är det en tråd?
Ja, jag tror att han var det faktiskt.
Ja. Jag funderar på, ni som är på plats lite då och då, den här när man declared fit, alltså när man går igenom läkarundersökning inför race, vad får de göra då egentligen?
Det finns ett protokoll för varje typ av skada som du ska göra, och det släpptes ju en film på vad Marcus gjorde alltså inför att få köra den här lördagen. Han gjorde alltså de här testerna på torsdagen, det vill säga 2 dagar efter, och det var liksom det var ganska tuffa tester. Om du tänker dig att han har brutit överarmen 2 dagar tidigare. Jag tänkte säga, nej, men 4 dagar tidigare.
Armhävningar och liknande. Eller?
Ja. Mm. Så att de är tuffa. Det är ingenting man bara går in och skriver på en lapp. Utan det är tuffa. Men där vill jag nästan hamna i nästa diskussion här. Och det är det inte läge att göra någonting åt det här? Och ha ett strängare medicinskt protokoll vid skador och när du får köra efteråt?
Jo, jag vill lyfta exemplet med vilken säsong var det? Var det Lorenzos första säsong i MotoGP när han slog i backen så hårt ett antal gånger? Han gjorde ju sina luftfärd. Han åkte halvskadad.
Ja. Och han gjorde en i Kina till exempel, och han gjorde en på Laguna Seca som var rejäla.
Ja, det är en sak att göra de här testerna i en trailer på banan där du har mobil klinik. Men det vet vi också, det är så många oförutsedda grejer som händer på banan, och det är då man inte riktigt vet vad som krävs eller kan hålla i eller kan, alltså man sätter ju sig själv och de runt omkring i lite, det är en farlig sport som det är, och då tycker jag att man gott skulle kunna strama åt det, och sen även med när det gäller mot huvudet, den här med Petrucci.
Det var det tänkte jag också komma till, just hjärnskakningar. Det har vi ju andra sporter som hockey eller vad som helst, så är det ju ganska, då har du en hjärntrappa att följa. I MotoGP eller i roadracing överlag så är det i princip ingenting. Kolla på Nagashima i år till exempel, han i Moto2.
Jerez
där, på warm-upen var det väl, om det var på kvalet. Alltså han fick en kraftig smäll mot huvudet, körde dagen efter och får konstaterad hjärnskakning. Det gick ju till och med Aki Ayo, som är hans teamchef, eller var hans teamchef i år, ut i media och sa. Så att jag tycker att det där borde tajtas åt. Sen är det ju extremt svårt, vad drar man gränsen? Drar man gränsen vid en fraktur? Vad är då en fraktur? Och vilken typ av fraktur? Och hur många dagar då ska man inte få köra? den gränsen är ju jättesvår. Men det känns som att det kanske är dags. Stramat även i den här sporten. Mm. Även fast, alltså de här, det har alltid varit så, folk som, alltså MotoGP-förare eller roadracing-förare kör halvskadade. Det gör i princip allihopa. Mer eller mindre.
En bit in i säsongen är
ja,
ju
dessvärre. Ja, men mer eller mindre. Och på något sätt kanske man måste försöka komma bort ifrån det.
Ja, men vi hade ju faktiskt exemplet i Moto 2 här i slutet på säsongen med Lowe's, som körde med frakturer i handen här så, och gjorde fantastiskt race i Portimao. Ja, det är ett annat exempel.
Dock helgen innan, då var han inte lika fantastiskt när Nej. Han tog sig in på en 14:e plats. Så att...
Knappt, ja.
Det här med en vecka efter hjärnskakning, har det försvunnit? För så har det ju varit, att du har inte fått köra för att du har haft en hjärnskakning på 7 dagar eller någonting.
Ja, det är möjligt att regeln finns kvar, men det känns inte som att den efterlevs.
Jag har ju, down is out, som man kör i svenska och brittiska mästerskapet. Att det inte har införts i MotoGP är för mig en gåta.
Vet du, jag håller med dig om det. Och jag har nämligen en rätt nära släkting, det vill säga min far, min pappa. Han var med och införde det i Sverige när det väl begav sig.
Jag vet varför det ingav, eller ja, när varför, det hände också.
Ja, vad hände då?
Det hände på Knutstorp när de körde den här 600-kuppen ihop med STCC. En kille som gick omkull och hällde ut olja runt hela varvet. Och jag tror 2 cyklar var alltså totaldemolerade i efterspelet. De kom ett varv senare och bland annat Jimmy Lindström tror jag faktiskt skrotade sin Suzuki. Så det bara var sopor kvar av det. Och då insåg man att vi kan inte hålla på så här. Liksom.
Det var inte då en funktionär skadades allvarligt?
Nej, osäker. Det känner jag inte igen. Utan det var nog snarare att det var hojar som var totaldemolerade. Så jag tror ena killen inte kunde köra mer. Jimmy fick ju hjälp från Suzuki med en ny cykel. Men det...
Ja, men jag tyckte ju inte om det när jag själv var aktiv.
I England var det väl han, finnen, Pauli Pekkan eller något sånt där, som gjorde det i någon 600 race. Så det var precis samma konsekvenser, att halva startfältet slog i backen. Ja. Sen införde man det till tävlingen efter faktiskt. Sen tycka att det är spektakulärt att se en förare som adrenalinstig göra en klockren uppkörning från Sandfolla. Men jag tycker vi ska nöja oss att man är ute och vänder utan att lägga ner med cykeln.
Alltså, jag håller fullständigt med om det, för att det finns ju mer moderna exempel också, just Moto 3 till exempel.
Mm.
Moto 3 Le Mans 2017 när det var kraschfest, det var 13 hojar eller någonting som åkte omkull i kurva 6. Och sen även Masia som släppte ut olja efter att han hade velat, det var ju efter
målet.
Det var i somras på Rebo Ring. Mm. Och det känns som att det är bara en tidsfråga innan det kommer gå åt pipan.
Ja, även någon kommer slå ihjäl sig. Det var väl någon Moto 2 som donade vidare och inte hade något bromsantag. Och,
Det var Red Bull Ring. Det var när han körde speed up för mig, så kraschade han en gång och sen kraschade han en gång till när bromsgreppet gick av.
Ja.
Så att, nej, alltså down is out.
Jag håller fullständigt med om det.
Men det finns ju också en aspekt till på det där. Det är ju också att förarna håller i cykeln onödigt länge. Alltså den risken är ju stor. Man vill hålla igång cykeln och så håller man i styret där. Och då vet vi ju alla vad som händer med händer och grejer.
Att det är bättre att ta smällen på benet istället, så att hojen kan glida lite på benet.
Ja, och då kan man köra vidare.
Och ska vi vara ärliga nu då?
Man kan ju skicka iväg hojen.
Ja, det kan man göra. Men om vi ska vara ärliga här nu då. Hur många gånger har vi sett en uppkörning från någon som har kraschat? Som är någonting att räkna med. Den enda, alltså jag kan komma på en. Nu har jag inte ens förberett här. Men jag kan komma på en gång det har hänt. Och det är Casey Stoner på Laguna Seca 2008. Mm. Och det var med Rossi och Stoner i fight. Det var den här berömda nedför korkskruven. Då körde Stoner omkull i Sandfållan i sista svängen.
Ja, där man nästan stod.
Men då hade de så pass lång lucka så han kunde lyfta upp och ändå bli två i det racet.
Ja, de
Vi något annat race där någon har kraschat och det har inneburit en framskjuten placering?
Men i GP-sammanhang är det tveksamt. Den här jag var ute och for efter för någon vecka sedan. Jag tror att jag fick något tips om att det där kan ha varit Bayliss som körde upp sig på Silverstone. Men det här var ju Superbike.
Men då undrar man så här, varför ska vi ha kvar regeln då?
Nej, för mig är det ofattbart.
För att det ger ju ingenting. Egentligen ger det ju ingenting.
Att man ska få fortsätta köra.
Att man ska få fortsätta, för racet är över ändå.
Ja, vi kan väl säga 99% av fallen så är det ju så.
Så då finns det ju ingen mening att ha regeln.
Nej, nej. Inte kontra vilken risk det är.
Vi har ju något exempel i år då, Quartararo, han lyfte ju upp cykeln i Valencia näst sista, den tredje sista racet från krasch första varvet. Han blev väl, vad blev han, 14 då? Han tog två poäng då. Så visst. Mm. Men två poäng då, är de värda den risken? För det kunde ju lika väl ha varit hål någonstans i någon slang eller vad som helst. Ut med olja, sen kommer ledarna och de kommer ju då, ja det kanske bara är 30 sekunder till de kommer. Funktionärer hinner inte se olja, tjuff, tjuff, tjuff.
Jag har ju ett exempel som är lite mer betydande. Vi får flytta oss till Superbike-VM, Nürburgring 2012. Max Biaggi vurpar andra hitet på första varv eller något av tidiga varven. Lyfter upp cykeln och lyckas ju ta sig upp till en 12:e plats i racet. Han vinner VM med en halv poäng över Tom Sykes det året. Så i hans fall så gjorde det ju att han vann VM.
Så kan man ju vända på den. Mm. Eller så var det någon annan gång när han blev tvåa. Så man
och Tom Sykes vart omkullkörd på Aragon av Badovini när han låg i tre eller fyra, eller Badovini skulle ta en pallplats. Så hade det inträffat så hade ju Sykes vunnit VM det året.
Jo, men vi har ju andra oljor. Liksom. Det fanns ju, det var väl också Nürburgring där när Edwards var ute och stoppade till slut. Var ute i banan och stoppade.
Ja, det
var någon oljeflagg. Eller det skulle ha varit oljeflagg lång tid.
Men det var
tid.
Inte det. Och, sen bara
och där dråsar ju 5-7 gubbar omkull.
Ja. Nej, men det är
vi kan vara, det kan men, vi vara eniga om att det går att strama åt den där regeln. Både när det gäller någonting översyn när det gäller när kan man vara tillbaka vid skador. Och down is out är väldigt lysande.
Det kommer bli införd den dag det händer någonting som hände i Sverige på STCC, synsam troff eller vad det hette, eller det som hände i brittiska mästerskapet. Det måste bara hända någonting allvarligt så kommer MotoGP sätta dit regeln också.
Ja, och diskussionen har ju varit uppe, men jag vet att förarna är ganska negativa. Det har ju tagit upp det här safety commission-möten som finns på alla fredagar på racen, och förarna har varit väldigt negativa till just de här sakerna.
Men det är inte alltid förarna ska bestämma saker heller.
Det är ju det. Det har man ju lärt sig nu när man har slutat och fått lite objektivitet på det hela och fått lite perspektiv på vad man har gjort. Så man har ju märkt det, att förarna kan inte alltid vara med och bestämma.
Mm. Man har ju mött de här förarna, de kommer som en skolklass ut från de där safety-mötena ibland. Jag kommer ihåg, det var väl i Qatar, de kom ut i någon barack som en skolklass, hela startfältet där. Och ja, Capirossi hade väl varit in och läxa upp dem för någonting liksom.
Ja, men så är status med Marquez. 12 veckor, det sägs mellan då 3-6 månader innan man är helt okej och har tränat upp sig. Kan ta längre, med infektionen vet man inte. Ingen som vet prognosen så länge på hans skada när han kommer tillbaka, men högst osäkert till premiären skulle jag vilja påstå.
Sista inlägget då, frågan. Får vi se någon annan på den styrningen då? Och vem?
Ja, ja. Nej, det beror på, skulle jag säga. Jag tror att man kommer inte ta i det just nu, tror jag. För att får man reda på att det går sämre än förväntat i januari, februari för Marquez, då börjar man nog kolla på en långsiktslösning och ringa hem till Forli och till Andrea Dovizioso. Får man reda på att men det går hyfsat men vi klarar nog inte riktigt att vara med första tre racen, fyra. För tre race är ju overseas, sen är det ju hem till Europa igen i början på maj då, eller slutet på april. Då tror jag att Bradley får fortsätta. Så jag tror att det kommer man inte veta på. Det kommer vi inte veta förrän i januari, februari.
Nej, Bradley gjorde ju en stark avslutning. Han var ju som starkast här i sista racet. Känns som att han har ju successivt blivit vassare och vassare racehelgen.
Och han har ju redan kontrakt med HRC som testförare. Så att, som sagt, blir det hela säsongen eller om det blir större delen att det går dåligt med läkningen om ett par månader, ja, då kanske de ringer Dovi. Men blir det bara ett par 3-4-5 race, ja, då tror jag de nöjer sig med Bradley.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, sammantaget med Marcus bortovaro så blev ju det här den öppna säsongen som vi såg fortgå under året här. Och det var ju först på slutet som Johan Mir lyckades ta VM-titeln. Vi har valt ut 7 kategorier att snacka om för att summera mästerskapet. Men innan, Sandy, vad är ditt bestående intryck av årets MotoGP-säsong?
Ja, men det var ju annorlunda. Det här med dubbelracen var ju helt nytt. Och jag vet att ni har inte varit så tända på det. Men jag tyckte från soffan så tyckte jag det var rätt okej att se. Det var ju inte lika race någon gång till exempel. Jag har ju många gånger tittat på, det finns ju ingen bredd här hemma i svenska mästerskapet. Det brukar jag ju tolka genom att träningstiderna är en resultatlista. För de som är snabbast på tidsträningen är väl de som står på pallen när det är race dagen efter. Det kom ju aldrig någon överraskning från 12:e plats och vinner racen där. Men här på race 2, då verkar det som folk som... Jag tar exempel på de sista Valencia-racen. Rins och Mir med Suzuki dominerar första helgen. Jag tyckte inte de var någonstans. Mir är ursäktad för han körde med en VM-titel. Men Rins var ju inte med och kämpade om det ens. Så att, jag tyckte det var lite så. Även Österrike 2 och så vidare. Det var nya aktörer. Så att, ni tyckte det var tråkigt. Jag tyckte det var underhållande.
Vad säger du, Andreas, i det här med eller bestående intryck av året?
Nej, men det blev ju inte som man hade tänkt överhuvudtaget. Det är mycket överraskningar, mycket som man inte kunde förutse. Bara vem som blev mästare till slut, alltså Mir. Det trodde jag definitivt inte inför säsongen. Och sen blev det bra, många bra race. Och sen det som hände med Marcus där, på något sätt så öppnades ju hela mästerskapet upp. Det, liksom, det satte ju på något sätt agendan. Det blev helt nytt mästerskapet när han försvann.
Mm. Ja, jag tänker också på det här med säsongen. Hur länge den stod och vägde mellan så många förare här. Och hur många förare som faktiskt var med i snacket om en titel. Långt in till Aragon där med Nakagami. Om han hade lyckats i det racer som han stod i pole position till exempel, då hade vi haft en förare som kanske var ännu längre bort från mästerskapssnacket än en Mir inför säsongen. Så att det är nog mitt bestående minne. Och sen det här som du säger också, att det var så pass många jämna race, men med olika aktörer i. Så att, ja, underhållande mästerskap, mycket.
Ja, vad tror vi om det här då? 7 stycken kategorier. Vi har valt ut varsin i varje kategori. Ska vi säga kategorierna? Det är alltså årets race, årets överraskning, årets krasch, årets klant, årets rookie, årets fight och årets uppkörning. Får vi se om vi har lika på någon av de här? Vad tror ni?
Ja, några kommer vara lika.
Det, ja, jag tror det också. Jag tror det också. Ska vi börja på en gång eller?
Mm, vi kör igång direkt.
Då kör vi årets race. Vem vill börja med den?
Den kan jag börja med. Jag är gäst. Årets race var helt klart Portimao. Ny bana, spektakulär bana. Jag vill se mer MotoGP på den banan.
Vem var det som gissade rätt segrare där då? Det var inte jag och det var inte Tobias.
Kanske var därför han tyckte det var årets race. Ja, Sandy, men... nu får du en anledning att vika ut här kring din tippning.
Ja, men grejen är den. Tänk på att jag är mycket äldre än vad ni är. Eller framförallt, jag har hållit på med det mycket längre ner. Så att, jag gissade ju att Oliveira skulle ta segern på hemmabanan. Och jag har tydligen sagt till dig att hur du kunde inte gissa på honom verkade korkat. Och jag står jag för. Oliveira har ensam kört fler varv på den här banan. Förmodligen en hela MotoGP-cirkusen som var på plats. Banan byggdes 2008, det är 12 år sedan. Några har kört spanska mästerskapet och ditten datten. Men han har garanterat kört fler varv än hela MotoGP-startfältet ensam på den banan.
Han har haft frikort där, eller åkband hela året, ja. Sen dess.
Plus att han åkte ju det här endurance-loppet, det har vi pratat om tidigare. Andreas och Paul Ahlgren kommenterade på Eurosport för några år sedan. Det var 2016 ni gjorde det dessutom. Vi var ju på Isle of Man, jag och Äpplet den gången. Och han var ju blixtsnabb. Och Endurance, ja, det är någon sån här pensionärserie och det. Men de är snabba, de gubbarna som är längst upp i täten där. Det ska man komma ihåg. Och han visade hur snabb han var på en stor hoj redan då. Det tror jag sa i podden också. Att han kan åka en cykel med 200 hästar runt den där banan. Så att jag bara satt och njöt just för att ni tittade, ni rynkade på näsan när vi satt där i podden. Ni höll på med Mir och det var, han skulle, nu har han kört, nu kan han go for och rins. Och, smolket i bägaren, det var ju faktiskt att jag tippade Quartararo som tvåa. Och jag,
tog han poäng ens?
Ja, det var väl hårfint där. Han var väl 15 där. Men
kampen om sista poängen.
Och att vi missade Miller, det var ju lite klantigt. För han var ju faktiskt, han gjorde ju en jättebra avslutning och fick, kunde hålla liv i däcken. Det har ju varit hans svaghet tidigare. Men ja, Oliveira, han dominerade den där helgen utom möjligtvis Q, eller FP2 då.
Alltså jag håller med egentligen. Portimao är ju, det var ett riktigt coolt event. Jag trodde dock, om man ska försvara min tippning lite då, om man nu ska behöva göra det i sin egen podd, men i alla fall så trodde jag väl att de andra förarna skulle, jag trodde de skulle ta sig. Jag trodde inte att barnkännedom skulle vara så pass viktigt i slutändan som det var.
För så duktiga förare.
Så ja, så duktiga förare är det. Så det borde inte ha spelat den rollen, kan jag tycka. Men det gjorde det.
Mm.
Men jag håller med. Men ska jag ta mitt årets race eller?
Nej, först ska jag bara säga det. Ja. Att ni ska inte vara jätteledsna. För jag tippade ju då Oliveira, Quartararo och Morbidelli. Och ni två clowner, ni tippade ju också Morbidelli på tredjeplatsen. Så ni hade ju inte helt fel med pallen. Nej,
vi fick i alla fall något.
Men vem som var bäst på att tippa, det är
du gör en sån här one.
Gammal är äldst. Men du, när vi ändå är inne på tippningen här, har ni tippat rätt segare någon gång under året?
Det tror jag inte. Så du vann den serien.
Jag har faktiskt slagit upp den här tippningen. Du sa Oliveira, Quartararo och Morbidelli. Ja. Andreas hade Rins, Quartararo och Morbidelli.
De två förarna tillsammans står ju inte en poäng.
Nej, och jag hade Mir, Pol Espargaro och Morbidelli.
Ja, så Morbidelli hade vi alla tre som bronsgubbar. Ja.
Jag hade en KTM. Jag försöker rädda upp lite.
Nej, det var ingen vidare.
Men årets race för mig var i alla fall Portimao. Nu har vi gått vidare. Vad hade du bra?
Jag hade faktiskt Styrian Grand Prix, alltså Österrike 2, som blev rödflagg på grund av Vinales krasch när han satte cykeln rakt i barriären efter kurva 1. Och sen blev det omstart och det blev världens fight mellan Miller och Pol Espargaro, där Oliveira var.
Ja, det var
det
var mycket
sätt,
som hände. Mycket
det var
mycket, som hände.
Det var mycket som hände i det här racet. I alla fall omstarten där. Så att på något sätt, jag tycker nog det är årets race. Även fast Portimao, det är hårfin skillnad.
Kommer du ihåg vilken känsla vi gick ut ifrån studion med, ut i höstmörkret efter Portimao? Då var det var som att dra ner en sån här hotellgardin när man inte ser omkring sig. Man vet inte om det är dag eller natt. Och så har man precis lämnat de här fantastiska scenerierna och körningen där i Portimao.
Jag hoppas att något race blir inställt nästa år så att det blir Portimao nästa år också.
Ja, det kan man hoppas på. Och ni håller med om det. Jag satt i vardagsrum och tittade på min 82-tums TV.
82?
Ja.
Finns 82. Det så stort?
Ja, kom hem till mig för att se. Men hur som helst. Jag tittar på MotoGP-racet och solen sken, det var inte ett moln på himlen, och så tittar jag ut genom fönstret och det var mörkt ute. Samtidigt här i Stockholm.
Ja. Så nu får du...
Ja, jag säger, det här blev tre olika faktiskt.
Ja.
Jag drar till med Le Mans. Och för jag tycker att det var så... Det blev sådana ändrade förutsättningar. Så det var en sån där plötslig pulshöjare inför racet. Det blev sådana omkastningar där med Quartararo som såg klippstabil ut. Och
kan vi enas om att om vi ska utse en punkt i Quartararos misslyckade mästerskap, det vill säga att han inte lyckades ta segern, är det att det började regna i Le Mans?
En av två punkter, sen var det ju den här kraschen i Misano.
Men ändå liksom, Misano var ju före detta.
Då var det var hans mörkläggningsgardin, om man säger så då. Där.
Ja, den var halvt nere efter Misano 1, men helt efter Le Mans.
Ja. Kan vi säga så? Sen innehöll ju det racet massa andra spännande saker också där. Och jag tänker ett sånt tillfälle i det racet, det var när de kom in när Rins missar sin inbromsning efter bakrakan där. Det var ju bara som man, det är ett spår in där bara. Vi har ju varit med om andra grejer genom åren just i den svängen in i chikanen efter bakrakan. Det var det så här som att jag bara höll andan och tänkte, hur många ligger här nu? Ingen. Ingen la ju sig.
Nej, ingen la sig.
I det sker. Ah, Le Mans blev årets race för mig av den anledningen.
Ja, spännande var det i alla fall. Och vinnaren var ju en överraskning i det fallet. Och då glider vi in på nästa ämne.
Ja, då kör
vi
nästa.
Och jag som gäst börjar ju då.
Och vad har vi för ämne då?
Årets överraskning.
Ja.
Och årets överraskning är Brad Binders seger i Tjeckoslovakien. Håller ni med?
Jag har inte valt än.
Nej, jag har inte heller valt än faktiskt.
Men det är klart att
det kan vara så att den återkommer kanske lite senare i någon annan kategori. Men jag håller med dig, det var en fullständig överraskning att Binder skulle vinna i Tjeckien.
Knockout var det dessutom.
Ja, dessutom. I hans tredje MotoGP-race.
Ja, vad häftigt.
Riktigt häftigt.
Dessutom hade han ju inte briljerat. Han körde väl omkull Oliveira på Jerez och var allmänt stökig, ja, inledningsvis. Visst. Så att det, för mig var det en överraskning. En rolig sådan ska jag vilja säga då. Alla väntar ju på att Paul Espargaro skulle ta en seger för KTM som han har varit trogen nu i 4-5 år. Och så blir det Brad Binder som är teamkompis.
Som tar först då. Efter tre race. Ja.
Ja, vad har du då, Andreas?
Nej, jag har kanske... Ja, nej, inte vet jag. Men jag har Mir har jag som överraskning. Det var att han vinner mästerskapet efter de här racen som är körda. Det är för mig en överraskning faktiskt att han lyckas ta segern. Att Suzuki skulle kunna vara med några race, det trodde jag. Men kanske framförallt i år med Rins. Och att Mir då går och vinner mästerskapet efter att totalfloppat de första två racen egentligen, eller tre första racen. Han har alltså en femteplats från Jerez 2, krasch i första, femteplats i andra och sen då krasch även i tredje racet i Tjeckien när han blev omkulldragen av Lecona. Att han till slut går och vinner mästerskapet, det är en överraskning.
Mm. Han var ju inte med på någon... Var han med på någon topp 5-lista där från presskonferensen inför säsongen?
Nej, förarna... Jag vet inte om det var 6 eller 7 förare första presskonferensen där inför första racet. Där alla förarna där fick tippa topp 5 och han var inte med på någon av dem. Topp 5. Så att, nej, men en överraskning för mig. Tobbe?
Och det var ju inte för att han var svårstavad som de hade utelämnat honom.
Mir och Rins, det är... De har korta namn.
Ja, de är svåra att missa.
Ja.
Jag tänkte helt annorlunda här. Jag tänkte årets överraskning var den här siktskivan från Quartararo in i Millers insug där. Har man sett något liknande? Det var, för mig var det en sån där, eller det kanske var mer överraskning. Det var en otrolig händelse. Ja. Som något helt annat än vad ni har siktat på.
När vi pratar motorcykelracing, i bilracing är det ganska vanligt dock.
Har man för hela vindrutan då, eller?
Ja, man har vindrutan, men det finns ju andra bilar som inte har vindrutan, men...
Nej, du menar bara föraren drar sin
exakt.
I formel.
Och det, ja, precis. Där är det ju enklare att de fastnar. Men det här har jag aldrig sett att den går in i insuget på det sättet som gjorde. Men det blev ju bra till slut, för det blev ju massa pengar där till Riders for Health, eller vad heter det?
Körde man en auktion på
den? Ja, precis. Millie gjorde ju det, eller han lämnade över den. Jag vet inte vad det blev till slut. Jag visste det då, men nu har jag glömt summan. Men det var ju någonstans runt 40 000.
Wow. Jag såg ju bara den där tweeten när den hängde i hans reklambanderoll bakom där.
Men de hade i alla fall lyckats filma det där i kameran och i slow motion bilder exakt när den sögs in på raksträckan. Det var något helt annat.
Mm. Det var något helt annat, ja. Nu tar vi nästa då. Årets krasch. Vem vill börja?
Ja, det är jag. Jag är gäst.
Ja, börjar du då.
Här kan jag garantera att vi tänker på tidigare. Samma alla tre, och det är ju såklart Red Bull Ring när Morbidelli och Sarko smäller ihop och cyklarna flyger över huvudet på Vinales och Rossi. Det är så makabert. Jag har aldrig sett något liknande.
Nej, det är jag bara instämmer där. Det går inte att välja så mycket annat. Eller det är klart det går att välja. Andreas har inte sagt någonting ännu.
Nej, jag har inte sagt någonting, men jag vill vara kvar lite i den. För har ni tänkt på i år vilka... Alltså både Formel 1 då med det som hände förra veckan och MotoGP, det som hände på just den kraschen du säger här, och även har jag två andra krascher också med, men som, alltså det går inte att ha sådana flyt igen.
Nej.
Alltså MotoGP-kraschen är helt enorm vilken flyt de hade. Men även Grosjeans krasch i form av detta förra veckan. Det kunde gått riktigt dåligt för de två toppserierna, motorsportserierna i år.
Ja, visst.
Och sen hände ju Vinales krasch på samma bana vecka senare. Den är också fruktansvärt spektakulär.
Och Moto 2 ut ur den svängen.
Tidigare, bara någon timme tidigare.
Och Canet stod jäkligt illa till, om man nu får säga så, i Portugal, i backen.
Ja, över krönet där. Så det,
nej, men den här kraschen som du är inne på där, den var ju så att man verkligen tappade andan.
Ja, det gjorde man faktiskt. Det är svårt när sånt där händer, för man ser efteråt att förarna står upp, allting är hyfsat okej. Men sen så får man se reprisbilderna och när Morbidelli såg i flyg mellan Vinales och Rossi. Men man trodde ju liksom inte att det är ens var möjligt.
Nej, framförallt Vinales, som det finns bilder på när han släpper styre och tar sig för huvudet. För att
skydda och det var inte för Morbidelli cykel, för den kom ju bakom honom. Det var ju för Sarko cykel som flög över huvudet på honom. Det är helt...
Och alla är i rörelse, och det är på något vis är dels den här projektilen som kommer då i deras cyklar som flyger, men även, jag menar, det är ju så många tillfälligheter som gör att det där går bra.
Bara att Morbidelli inte slår sig halvt fördärvad, för han, och även Sarko för den delen, för de går ju kul i över 300 km i timmen ut i samfållan. Att det finns utrymme, att inte ta stopp där, för tar det stopp då kan det gå jättedåligt också, även för dem. Så att, nej, men jag har ju den också högst upp. Men jag vill ändå ta med två till där. Och då tar jag med den som du har nämnt här med Vinales. Också på samma bana veckan efter när bromsarna havererade. Också väldigt läskigt. Och tur att det hände där.
Snyggt, måste jag säga. Han klarade det där. Han gjorde ju så. Det var också 10 av 10 i bedömningen.
Ja, det var det. Men sen måste, när vi pratar årets krasch, så har jag också faktiskt, nu tog jag med tre här, men en liten bubblare då, så måste jag ändå ta med Marcus krasch, för den, på något sätt så var det ju återigen den som satte agendan den här säsongen.
Mm. Ja.
Ska vi gå vidare?
Vi kör vidare.
Årets klant.
Mm. Då kör vi igång som vanligt. Jag har faktiskt tre stycken.
Ja. Du tar den som du tycker mest först.
De
andra är bubblar.
Okej. Ja, men då tar jag årets klant som jag tycker mest. Då lämnar jag faktiskt MotoGP. Nu ska vi gå ner till Moto 2. Det är Sam Lowe som missar VM-titeln. På grund av att han är så självsäker på första Valencia-racet och ska vinna, inte bara kan nöja sig med att göra en bra resultat den helgen, och kör sig upp genom fältet och vurpar från en andra plats tämligen sådär. Vad gjorde han det där för? Skadar väl sig inte då, utan gör en ytterligare en vurpa helgen efter på en friträning då han skadar handen så illa så han bara klarar en 14:e plats i racet, och så gör han en heroisk insats på Portimao, men det räcker inte. Vi kunde ha skickat VM-bucklarna till Sam Lowes för Moto 2 redan efter Valencia om man bara hade spelat korten rätt. Det är väl min första gubbe. Och sen går vi upp.
Får vi säga lite om det?
Ja, absolut. Så, kom in där. Jag har två till.
Ja, nej, jag har inte sträckt mig så långt att säga att han är årets klant. Men
du håller med?
Ja, delvis gör jag ju det. För han
gjorde en fantastisk
säsong. Han hade VM-titeln väldigt, väldigt nära sig själv. Det var ytterst nära. Och dessutom var det väl det racet som DJ Antonio kraschade bort sig, var det inte så? Strunt samma, men tråkigt för Sam Lowes att det slutade på det. Han kom lite tillbaka i gamla gänget på något sätt.
Ja, och då ska vi komma ihåg att hans säsong var ju helt fantastisk, för han körde inte ens i Qatar.
Nej.
Och han gjorde världens groda i Österrike när han höll på och körde omkull och kraschade ut folk och ställde till det. Så att han hade ju två riktigt dåliga resultat som
och
han hämtade.
Och starta från depån i Misano.
Ja, det ska vi inte glömma.
Då blev han åtta
eller någonting. Mm. Ja. Och det var ju tack vare att han hade kört en kull folk i Österrike. Han fick starta från depån. Han hade ju vunnit på Misano med den körningen han
absolut
gjorde. Absolut. Men tråkigt. Jag hoppas att han behåller den här bra formen och kan bli världsmästare nästa år. För jag gillar honom, för att han har ju kört supersport. Jag kommenterar honom mycket. Och så har han ju en brorsa som är väldigt duktig i superbike också. Kul kille.
Men ändå så blir han årets klant i Sandus mening här.
Ja, jag är ledsen, men så är det.
Ja, och sen har bubblarna vi, då?
Ja, bubblarna är ju faktiskt årets klant. Janone. Det är en av dem. Och det är ju för det var väl i förra året som han åkte dit för dopinggrejen, men just som ni drog upp här att hans försvar när han skulle motivera det här, det fanns ingenting att komma med. Han hävdade att han hade ätit kontaminerat kött i Malaysia och sen när han har den här hearingen så har han ingen bevisning eller inga argument för att så är fallet. Och så är också det här att avstängningen på 18 månader blir 4 år, vilket förmodligen har satt punkt för hans karriär, i alla fall i MotoGP.
Han hade ju kunnat missa lite till genom att säga att han käkade dåligt kött i Indien när man knappt serverar kött. Det hade varit lite värre. Men annars var det inte mycket på fötterna.
Han kan nog komma tillbaka till Superbike-VM eller Endurance, för det är en kille som kan köra motorcykel. Det är ju en talang, det är ingen snack. Men han verkar inte så smart i mina ögon. Sen har jag faktiskt en bubblare till, och det är Sarko. Sarko är årets klant för att han lämnade KTM-teamet som har lyckats bygga en väldigt bra motorcykel till årets säsong. Det var väldigt dumt. Han har dessutom varit inblandad, han vann en vurpstatistik, läste jag. Att han petade en Kuldovi var väl inte riktigt hans fel, för det var ju en incident med Petrucci vingla till och sådär. Men att han körde på Morbidelli var nog hans fel och så vidare. Så jag tycker att han förtjänar nog liksom lite. Han har gjort en bra säsong och jag är imponerad av honom, men han har också ställt till mycket saker under året. Håller ni med?
Ja, jag kan inte mer än...
Nej, visst, det finns ju absolut saker där.
Det är det som är så roligt, för vi tänker helt annorlunda.
Sarko är ju, som du säger där, jag kan tycka också att han... Det är märkligt med 2 VM-titlar och på något vis, han ger ju ett samlat, stabilt intryck, men sen gör han samtidigt såna här huvudlösa grejer. Han var ju på Phillip Island, gjorde han ju en grym krasch. Han gick ihop med Marquez där, touchade hans bakhjul in mot kurva 1 för ett par år sedan.
Och det var ju Sarkos fel.
Det var helt hans fel, ja. Men det är en sån där grej till. Han gör såna där saker och de grejerna han har gjort, det är stora.
Och här har vi kanske inte nämnt, nu ska jag nämna kanske det värsta han gjorde i år. Han gjorde mycket knasighet i år och han har gjort genom tiderna, men när han åker med sin rykande motor och korsar banan i sista racet, det var inte bra.
Nej.
Alltså, efteråt så sa han, men vi visste vad det var för fel och vi visste att det inte var någon olja. Ja, men...
ja, vad skulle man annars sagt efteråt?
Korsa inte banan med en rykande motor. Ja. Och sen... tänk om det hade legat olja där och förarna kom in där ungefär över 200 km i timmen och gå omkull på det där.
Hamnar upp på huvudläktaren. Mm.
Och sen, för vi backa bandet, ni kommer ihåg vilken succé han gjorde i sitt första MotoGP-race? Han hade väl pole. Ja. Och ledde väl i...
Första 5 varven.
Katar.
Och vurpa, jag menar... ja, det var ju otur den gången, men det kanske var klantigt. Det kanske är Sarko, kanske är lite klantigt.
Sen håller jag inte med riktigt om att lämna KTM, att det var ett misstag, för att ibland kan det vara att det liksom inte stämmer med ett märke. Även fast de har hittat farten, så betyder inte det att han hittar farten på KTM-en.
Ja, men jag tror de har byggt en ny hoj som fungerar mycket lättare att köra. Alltså det känns så där med tanke på resultaten som har blivit i år. Den enda som har gjort resultat på KTM innan i Paul Espargaro, och han åker på hörntänderna. Han studsar fram, han är galen när han kör. Och i år så tror jag inte man har behövt köra cykeln på det sättet.
För man har fått in Pedrosa bland annat som test.
Ja, jag tror att cykeln är helt annorlunda. Ja. Så jag tror att Sarko inte suttit surmulen i depån utan lätt lite mer och kört klart säsongen, så hade han nog lyckats på KTM, precis som de andra år. Det är vad jag tror.
Ja, jag tror dock för hans skull, nu säger jag inte att det är bättre generellt sett, men för hans skull så tror jag att han sitter i en bättre position till nästa år med fabriksmaterial i Pramac Ducati.
Han har haft lite flyt där också.
Ja, mycket flyt.
Flyt, han har ju presterat. Det har ju inte Rabatt gjort på en cykel med samma tankdekaler på i alla fall. Men sen ifall de är likadana under, det vet jag inte. Men ja, årets klant.
Du fick in mycket där, Sander.
Ja, det blev många bubblor. Men nu får du köra nästa då, Tobbe.
Det här var min svåraste punkt faktiskt. Jag tycker det är svårt.
Vet du, det var min också svåraste punkt. Jag visste inte riktigt vilken jag skulle ta. Jag tog en till. Vilken tog du?
Nej, och jag vet inte om jag är så nöjd med det här heller. Det enda jag kan tänka mig, och det kopplar jag också till KTM, Paul Espargaro. Det känns inte korrekt på ett sätt, för han kör ju och gör en bra säsong. Men han lyckas ju inte knyta ihop säcken någon gång med det här med att ta en seger. Och Det är, om man då ska förtjäna vara årets klant för det. Jag är lite svajig i den här utnämnandet.
Jag förstår vad du menar, Tobbe, för att han är den som har suttit längst på KTM-cykeln och borde vara den som först skulle briljera för märket. Inte Brad Binder och inte Oliveira.
Nej, och inte Oliveira två gånger.
Ja, så att jag kan hålla med dig. Klantigt, men ja, han och sen också att han lämnar KTM nu.
Dessutom.
Det kan också vara årets klantigaste beslut. Han kanske gör Lorenzo på Repsol Honda nästa år. Inte alls kommer överens med cykeln. Nej.
Tack Sandy. Ja, men då fanns det kvar där. Men jag är ändå sådär, svår rubrik tyckte jag.
Jag förstår tankegången. Ja, vi går vidare då.
Vänta, Mårtensson är han kvar.
Har du inte varit med?
Nej, klanten har inte tagit. Ni har ju tagit allihop. Nej, men jag har faktiskt en helt annan. Jag tänkte lite annorlunda än vad ni gjorde. Och jag tänkte mer liksom lite företagsmässigt. Har skrivit Yamahas debakel med sina ventiler. Det tycker jag är årets, vem det nu är. Men någon är det ju som har varit klantig.
Någon har skött den där titanlegeringen i ventilerna.
Ja, dåligt. Och vi har ju pratat om det många gånger här, vad som gick fel med det. Men de bytte leverantör. Den ena leverantören skulle inte leverera. Då verkar ju den nya fabrikanten eller nya märket av företaget av de här nya ventilerna inte riktigt har skött sitt, och kontrollerna därefter hos Yamaha inte varit de bästa, och gjorde ju faktiskt, jag vet inte om detta ensamt gjorde att inte Yamaha vann förmästerskapet i år, men åtminstone en stor bidragande orsak.
Ja, det blev bara 13 poäng till slut. Till
Morbidelli som hade ett haveri dessutom från just en fjärde plats, tror jag han låg, eller tre. Han hade säkert blivit två i det där racet. Så utan den där i Jerez 2, ja, vad hade hänt då? Mer effekt i hojen andra race, vad hade hänt då? Ja, plus att de blev ju faktiskt av med 50 poäng i märkesmästerskapet. Så att, ja, jag kan sträcka mig lite längre nu då när du har sagt så. Så jag kan nästan säga att det förstörde att de inte vann märkesmästerskapet och att de inte vann
förmästerskapet. Ja, nej, då ligger den där högt i totalen nu. Då smäller den klantigheten högt. Svår rubrik ändå.
Svår rubrik. Nu går vi vidare. Nu tar vi årets rookie, Sandy.
Brad Binder. Helt såklart. Alltså, han tar KTMs första seger helt otippat. Så att, han är både årets överraskning hos mig och årets rookie. Är någon som säger emot?
Nej,
faktiskt inte.
Nej.
Det finns ju bara tre rookie att välja på, ska vi komma ihåg. Det är Brad Binder, det är Alex Marquez och det är Iker Lekona. Och jag tycker också Brad Binder, även fast jag inte tycker att det är så givet. För att Alex Marquez, två race på Aragon, eller ena race på Aragon, och Paul LeMah är också... Det skulle också kunna komma in i den överraskningen att Alex Marquez blir två i regnet på LeMah. Vem hade kunnat tippa det?
Och vad blev han i torrt där på...
Två.
Ja, det är två där också.
Och han var ju... Alltså han var ju så nära på att vinna.
Mm.
Det var inte, alltså något varv till där så hade han snuvat rins på den där segern.
Succé. Nej, men jag hade också Binder där.
Jag har Binder, men hård konkurrens med Alex Marquez ändå.
Marquez, ska vi komma ihåg, han vann mästerskapet 2013 i Moto3 tillsammans med sin bror, vann ju MotoGP för första gången. De hoppar ju runt där tillsammans.
2014
var det till och med. Och sen så gick det inte så bra under några år i Moto2-klassen. Han var ju liksom...
Han tog någon seger per säsong. Sådär.
Han gjorde han till och med det inledningssäsongen.
Nej,
där får han inte vara sådär. Men han lärde sig där. Så att jag tror han kommer lära sig det här också. Och så att jag varit inte jätteöverraskad över resultaten. Det kan vara så att han kanske är lite... skyndar lite mer långsamt än sin bror. Jag tänkte säga smartare. Det kanske är så här att han inte åker på hörntänderna när inte förutsättningarna finns för ett bra resultat. Att han laddar, det ser man ju ibland från flyg över styre, men på något vis så verkar han bida sin tid och lär sig krypa innan han försöker gå. Och så känns det lite grann. Och så känns det inte som det bekommer inte honom så mycket att ena helgen kommer han tvåa och nästa helg kommer han sjua, utan han ser längre fram.
Han
har siktet inställt för en VM-titel om 3-4 år kanske.
Kommer ni ihåg när vi satt här, nu pratar vi Alex Marquez, men fortfarande året rookie så har vi alla tre var Brad Binder. Men om vi pratar lite Alex Marquez, kommer ni ihåg när vi satt, jag tror till och med du var med Sandu, när vi satt inför säsongen, så sa vi hur kommer det gå för Alex Marquez? Då sa jag, kommer jag ihåg, att han är kommer slå Kyle Crutchlow i mästerskapet. ja, nu hade Crutchlow en rätt pissig säsong och var skadad och allt möjligt, men slutade det?
Ja,
han slog.
Han gjorde ju det.
Ja.
Så jag tycker han har gjort en bra säsong. Alltså det är som jag sa där med Binder, det är jämnt skägg skulle jag säga, men kanske lite övertag för Binder i och med att han vann helt oväntat.
Ja.
KTMs första seger och överlägset.
Och en till grej för Binder, det var ju det här. Det skedde ju lite under radarn där, men han var ju faktiskt lika snabb som täten i Jerez redan. Ja. Första racehelgen. Och det var ju då oräknat hans avåkning där. Så hade ju han alltså varit i fart med Quartararo som var överlägsen. Så det var, undrar man, ja, inte, satt han till och med racers snabbaste varv där? Men han,
något utav det.
Ja. Hur som helst, var vi eniga. Det var ju första vi var eniga på. Eller?
Ja, nu tar vi nästa. Årets fight.
Mm.
Sandu?
Ja, det var helt klart Österrike 2 när det går axel mot axel ut i första sväng och Oliveira snuvar om. Alltså, jag satt inte ner i soffan hemma, kan jag tala om. Sonen och jag, vi bara skrek liksom. Det var lite Silverstone förra året för mig det där. Vad tycker ni?
Ja, jag håller med i sak att det var ett otroligt spännande avslutning där på det racet, och på något vis så där tror jag inte att jag var så förutseende i själva kommenteringen, men det kändes just med Oliveira som är så analytisk. Han befann ju sig, han såg ju till att vara på rätt ställe, och de andra två där i täten kändes ju lite som att det här kan gå lite hipp som happ.
Ja, båda när skulle vinna, det fanns ju bara på agendan.
Och vad Mille gjorde det snyggt där alltså. Han gjorde ju exakt så som Dovi gjorde året innan på Marquez. Men då hade ju bara de två sig själva att slåss mot.
Ja, så svårare situation nu med 3.
Nu var det en till där som drog nytta av att Miller inte tog spåret riktigt.
Det var en härlig avslut.
Jag valde en annan fight. Som, jag vet inte om den blev lika, inte på det sättet riktigt lika dramatiskt. Men det var väldigt många ändringar i position på sista varvet. Och det var Valencia mellan Morbidelli och Miller. Jag tyckte det var snygg fight och det var ren fight, och det var just att de tog, det var kurva efter kurva där på en bana som är erkänt svår att köra om på, så att
ja, men jag håller med dig.
Den valde jag där.
Den var bra. Den var bra.
Den var bra.
Det var lite synd bara att man ska behöva vänta liksom 22 varv på det. Kunde inte det där ha skett från varv 5 hela vägen in till mål?
Lite för analytiskt kanske, ja, av Miller att vänta.
Ja, ja, exakt. Det är det som faktiskt skiljer modern racing mot gammal racing. Gammal racing, då hög man efter hösten när det gav tillfälle. Idag, så Miller är ju svårt att hålla liv i däcken, eller har haft historiskt sett. Så att det var jättesmart om honom att hugga på Morbidelli i tid och otid. Men det var roligare för oss bakom skärmen.
Mm.
Ja, jag har faktiskt en annan där. Vi har redan nämnt den faktiskt där. Den kom under, jag tror den kom under årets race. Så var det en av oss som tog upp det här. Och jag har faktiskt årets fight. Det var just när Rins går på insidan in i kurva 7 på Le Mans. I regnet på kurpsen. Förbi Petrucci. Förbi Dovi. Och det är helt otroligt att han ens reda ut det. Alltså det är, han har sån flyt där att Dovi ska ta sig förbi Petrucci, tror jag det var, eller om Petrucci på utsidan på något sätt, att de bromsar på sig lite, annars hade det blivit en trippelkrasch, eller till och med 4 för, ja, som hade gått omkull med Miller där. Så att, den tycker jag är, det var årets fight för mig där, just att det gick bra och att det var sjukt nära att de åkte omkull hela tätkvartetten.
Mm, men Rins las ju glatt där själv.
Så han gjorde det sen. Ja, han lyckades.
Det var ett bra race. Det var spännande. Och det som gjorde det extra spännande är att för de som inte har kört road racing eller överhuvudtaget, marginalerna blir så mycket snävare när det är blött ute. Jag menar, låser du framhjulet, det är som att rycka mattan under fötterna. Du har inte tid att parera ens en gång. I torrt så kan du faktiskt låsa upp och vrida tillbaka styret och hämta det. Men i blött så ligger det ju bara. Så att de kom i mål den där 4 i täten. Att Rins inte gjorde det vet vi. Han försvann ju rätt tidigt får man säga. Men att de där andra kom i mål utan att sopa en kull som de körde på slutet.
Ja,
det var en häftigt race faktiskt. Jag har en till fight som jag måste ta upp. En liten bubbla där. Och nu lämnar jag MotoGP igen. Det här är Misano när Romano Fenati vinner på Huskvarnan. Var rätt otippat. Och då kan jag tala om att då stod sonen och jag skrek i vardagsrummet också. För att, jag gillar Fenati just för att han har haft lite motigt att komma tillbaka över sin lilla bromsincident. Plus att jag gillar Huskvarna för det har varit svenskt en gång i tiden. Och det där var ju rätt otippat.
Det var mycket otippat.
Och det var en häftig... Jag vet inte om Andreas har visat dig. Jag har en inspelning från italienska Sky. När deras kommentator, han är alltså bindgalen och det är bara Mamma Mia Romano i falsett.
Ja.
Ja, det var en häftig, det var en häftig fight verkligen, sista varven in mot mål där. De körde väl ihop några gubbar som släppte fram honom till täten här för mig också. Två svängar från målen eller någonting.
Ja, det var en bra fight. Det var bra fight. Ska vi ta sista kategorin?
Vi tar sista.
I det här. Det är det årets uppkörning.
Ja.
Ja.
Ja, och jag börjar ju som vanligt som den gäst jag
är. Ja, kör på.
Jag är bara tyst, jag inväntar ordet.
Solklart Marcus körning innan han välter och bryter armen. För han kör av banan med något framhjulsläpp som han, jag vet inte hur han lyckas rädda det, och är ju tvärsist när han väl kommer upp på banan. Och så når han ända upp till tredje plats. Han hade ju blivit tvåa i racet om han inte hade vurpat med 4 varv kvar till mål. Ja, aldrig sett en så galen uppkörning någon gång så fort som han åkte.
Ja, jag har ju samma såklart. Och han kör alltså av, han leder racet. Han kör av banan in i kurva 4. På varv nummer 4 så kör han av banan. När han då passerar på 5:e varvet så ligger han 8,4 sekunder bakom täten. Han ligger tredje sist. Han har alltså bara sin bror, Alex Marquez, och Tito Rabat bakom sig. 8,4 sekunder ligger han bakom, i det läget, Vinales som leder racet. Det varvet som är innan han kraschar, det vill säga varv 21. Han kraschade på varv 22, men på varv 21 då låg han alltså trea med 5,3 sekunder. 5,3 sekunder efter Quartararo som då leder. Så han har alltså tagit in 3,1 sekund på Quartararo med en sådan 15 omkörningar.
Ja. Och vi tyckte Quartararo var helt överlägsen.
Han var helt överlägsen.
Jo, men alltså det var ju...
Han vann racet med 4,6 sekunder till slut.
Jo, men jag menar jämförelsen där och göra det här med omkörningar. Det blir lite perspektiv på det.
Ja, imponerande. Ja,
nej, det var faktiskt löjligt, måste jag säga. Körningen som Marcus bjöd på där. Det såg ut som att han var ute med motor 2 och körde, tycker jag. Det var helt enormt. Nu gick det ju inte hela vägen in i mål heller. Men han låg trean, han kraschade. Han låg precis bakom Vinales och det var ju bara någon sväng. Sen hade han varit förbi Vinales också.
Det var ju som hans uppkörningar just i motor 2-eran där. När han startade med friläge på Motegi ett år och när han körde upp sig från sista i Valencia eller vad det var.
Ja, han slog ju i någon före, om det var Corsi eller någonting sånt där på träning, och fick som straff att starta sista Valencia. Sista racet han körde i motor 2 där, ja. 2012.
Sista supersegern tror jag.
Ja.
Ja, men nu blev jag lite tyst där, för jag har ju valt, nu har jag gjort som Sandy, jag valde två andra spår här.
Du körde två andra spår, ja, men för mig är det, jag får lämna min och Sandy så här då. Marquez uppkörning, Jerez 1 är ju fenomenal. Vad har du för fenomenalt att bjuda på, Tobias?
Ja, men nu önskar jag att jag hade samma...
Nu måste du smasha in den här.
Ja, nu måste jag smasha in den här. Jag valde överst där, men där, jag hade behövt ha de här exakta siffrorna på det, men den kom så oväntad, den uppkörningen, och då är vi inne på det här Le Mans-racet igen, då var det Alex Marquez, så det var brorsans uppkörning där. Jag vet att han startade långt bak, sen har jag faktiskt inte koll på hur långt bak han låg tidsmässigt, men det var mycket som stack ut med den uppkörningen, att den skedde på regn, han hade ju begränsad regntid på den cykeln, och ja, det var ju som Sandy var inne på här. Just att göra det i de förhållanden när vi vet att det är verkligen... Man balanserar på knivsägg i det vädret. Så att den valde jag spontant vid min genomgång. Eller när jag tänkte tillbaka. Sen så hade jag faktiskt en till där. Och det var Mir. Johan Mir, både hans poängunderläge från starten på säsongen. Då blev det som en slags uppkörning. Och sen skulle jag ju faktiskt vilja ha fram statistik på vem som har gjort mest omkörningar i år. Och då är, jag vet att han har startat långt bak i de flesta race men slutat högt upp. Så jag tänker mig att han kan vara en av de som har kört om flest för under säsongen. Och då var det årets uppkörning. Men ja, just fartmässigt så är ju era spår vassare.
Ja, men du var inne på Alex Marquez och nu har jag varit snabb med att googla här igenom.
Tack! Ja.
Han startade långt bak, det har du helt rätt i. Med startposition vet jag inte, men i vilket fall som helst så efter första varvet så låg han 3,8 sekunder efter.
Mm.
Droppade sen och låg 6,6 sekunder bakom efter 7 varv. Då låg han alltså 7:a.
Ja.
Då låg han 7:a och var 6,6 sekunder bakom. Sen började klättringen. På varv 18 var han 1,6 sekunder efter. Och sen i mål då efter 26 varv så var han 1,2 sekunder efter Petrucci. Slutade alltså 2.
Mm.
Så från 6,6 då på varv 7 till 1,2 på varv 26.
Bass det är en bra uppkörning. Mm. Sen vet vi att det blir större tidsdifferenser där. Men han gjorde ju det här med begränsad erfarenhet som sagt. Då.
Men just det racet var ju också Rins. Kom väl också långt bakifrån tills han la sig glatt. Men han hade i alla fall nått tätklungan.
Mm.
Från att ha legat väldigt långt efter.
Ja.
Så att, och ja. Österrike hade väl Rins också de fina uppkörning som han också la sig i.
Då la han sig i ledningen, ja. Stämmer.
Så att, säsongen har ju varit väldigt underhållande. Och,
finns
och,
mycket att plocka av.
Ja, faktiskt.
Har vi plockat allt då? Jag vet inte, de här kategorierna på något sätt skulle sammanfatta hela året. Det känns som att vi har fått med de flesta stora händelserna. Kanske.
Och även små då, om vi tar den här siktskivan där.
Ja, det var en liten detalj som var väldigt avgörande för Milles race åtminstone.
Ja, dramatik. Och ska man ändå fastna med någonting, och du var inne på de här otäcka krascherna med F1-kraschen med Grosjean i färskt minne, så får vi ju säga att det måste ju ändå vara det kändes efter Österrike helgen som att ja, det där hände en gång, så bra kan det inte gå fler gånger.
Nej, inte sådana saker.
Nej.
Sen har jag en personlig punkt tror jag också vill ta i en åttonde här, och där kommer ni hålla med mig bägge två. Årets flopp, vet du vad det är? Att inte vi inte fick åka till Austin.
Ja.
Vi hade biljetterna klara. Vi har väl fortfarande ett boende för 20 000 eller någonting.
Ja, nu brinner in alltihop.
Det var tråkigt. Men vi får hoppas att den här coronapandemin, alltså att vaccinet kommer och skyddar oss så vi kan öppna upp världen och att vi kan åka till Austin. Att det blir tävlingar överhuvudtaget där borta.
Det kanske för övrigt var just årets överraskning, den här corona. När såg man det komma fullt ut egentligen?
Nej, exakt.
Det var ju inte ens i januari kändes det som att det var.
Nej, aktuellt. Alltså jag kom ihåg att racet skulle gå första race 8 mars. Första mars, då satt jag vid datorn, då skulle vi fortfarande åka. Jag kommer ihåg det här, söndag den 1 mars så satt jag där och sen så fick jag ett mejl, bara blippade upp och så stod det MotoGP cancel in Qatar. Jag bara, okej, vi ska nog inte till Qatar längre.
Nej.
Så var det.
Jag hoppas på en utveckling i rätt riktning som du säger.
Men det är ju inte bara Austin som, om vi tar personliga delar som blev inställt. Vi hade ju både Formel 1 på Suzuka och MotoGP på Motegi som vi skulle till.
Ja, för er.
Då skulle ju inte du vara med Sandi, så det är inte din flopp.
Men ni skulle bo på samma hotell som jag bodde på Suzuka faktiskt. Ja, det var tråkigt.
Det tar vi ett annat år.
Ja. Mm, vi får ta igen det ett annat år. Men absolut. Vi fick vara med mycket. Mycket, och jag är glad att det gick att genomföra den här säsongen. Jag har tänkt många gånger under hösten här att undra om det går att köra vidare som läget är. Men man har ju matat på och hållit det här. Förvånansvärt få fall ändå av smittade inom
vad inom vi har teamen. Fått reda på.
Ja, vad vi har fått reda på, exakt. Mm.
Stora, om man ska säga, stora personligheter.
Mm. Det har ju varit rigorösa kontroller. Jag har ju läst, Malle gjort inlägg som jobbar med Stigefelds team om att han har haft tops upp i näsan vid säkert 100 tillfällen när han ska in och ut ur depån här under säsongen.
Ja, det har varit många sådana här test som de som har varit på plats fått utstå. Men vi hoppas väl på att vi får en kanske inte första halvan av nästa år, men andra halvan borde bli relativ normal, får vi hoppas.
Mm. Ja, det är det man får hoppas och ta sikte på.
Hörrni, ska vi lämna säsongen 2020 nu?
Stänger den för MotoGP åtminstone.
Ja, jag tror det. Men vi kommer tillbaka med podden. Vi har lite frågor till exempel. Som vi har fått in ett helt gäng med frågor, men jag vill lägga in ännu fler frågor.
Lång podd har det blivit också. Man hinner åka till Nynäshamn 4 gånger fram och tillbaka om man ska lyssna på den här.
Den här podden blev lång. Men i vilket fall så skicka in fler frågor som vi kan ta. Vi tänkte ägna ett helt avsnitt av bara frågor. Mata igenom. Och sen har vi lite andra idéer på nästkommande episoder av MotoGP-podden. Så vi kan försöka hålla liv i den under vintern.
Ja.
Det ser jag fram emot.
Ja, vi får se när nästa kommer i alla fall. Men innan vi avslutar så måste vi tacka våra Patreons. Vi måste tacka alla som stöttar den här podden. Stort tack, ni gör att vi kan fortsätta podda och hålla igång det här. Så gott det går nu under off-season.
Mm, kul att få vara med och jag hoppas att ni får fler lyssnare på podden också. Jag vet ju att det ökar varje gång, men det är väl för att folk sprider och rekommenderar det här.
Lilla det får forumet. Alla gärna fortsätta med. Sprid och dela och lyssna framförallt.
Tack Sandy och Andreas, skulle jag säga.
Tack Tobias och Sandy.
Kul att jag fick komma igen.
Vi hörs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.